Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vad står det om dig på Wikipedia?
Det står väl att jag heter Mauri och att jag jobbar med en YouTube-kanal, att jag har gjort Lego Masters. Vad mer kan det tänkas stå? Står det något spännande mer? Något matnyttigt?
Det står ganska mycket om hur många prenumeranter du har och sådär. Och antal visningar och så.
Okej, okay. Ja, men det är lite samma. Men då hade jag ju koll.
Ja, hyfsat tycker jag. Genom nöjeshistorien finns det fall av stjärnor som inte tänkt sig en plats i rampljuset men som fick det ändå. Som John Wayne som bara ville bli professionell fotbollsspelare eller Charlize Theron som ville jobba med dans. Båda blev skadade och fick byta karriär efter det. Eller Mel Gibson som enligt legenden bara skulle skjutsa en kompis till provfilmningen för Mad Max men landade huvudrollen själv. Mauri Hermundsson hade inga ambitioner att stå framför kameran i den satsning på mat-tv han tyckte att arbetsgivaren Aftonbladet borde göra. Men så hamnade han där ändå 2018 och resten är modern mediehistoria. Idag är han en av de mest älskade och följda svenskarna på YouTube. I snitt har varje klipp på hans kanal Uppdrag Mat 1,2 miljoner visningar och han har landat drömgigget som programledare för Lego Masters Sverige på TV4 som snart kommer med en andra säsong för övrigt. Men först, värvet. Här är Mauri Hermundsson. Jag tänkte göra någonting som jag aldrig har gjort förut.
Riktigt.
Så här tidigt också. Du kanske blir på dåligt humör, men du verkar så tålig tycker jag när det gäller humöret.
Ska jag bli grillad?
Nej, jag tänkte citera Flashback.
Aha.
Och det har jag nog aldrig gjort förut i världens historia.
Du kommer verkligen in med det tunga till det direkt här.
Ja. Och då är det, jag tror att signaturen hette Sportisen. Jag har tyvärr stängt ner det fönstret. Du märker att jag inte är så duktig på internet. Men så står det så här: han är väldigt lång, småstöddig och verkar gå på någon sorts drog. Håller på skitklubben Södertälje SK. Med andra ord, lite småkorkad som många rödhåriga är.
Det är jobbigt att jag känner inte att jag har några naturliga invändningar mot allt som skrevs där. Ja, men det enda som egentligen är intressant är väl att det går på en drog. I övrigt, sant.
Men är många rödhåriga småkorkade? För det står ju här.
Ja, det är svart på vitt. Det är fastlaget. Nej, men det, den typen av generalisering jag tycker man ska vara försiktig med, Kristoffer.
Ja, jag citerar Sportisen på Flashback.
Däremot så, jag var så tandis nyss, tandläkaren. Och där någon gång har jag fått berättat för mig av en tandläkare att de måste stoppa i mer bedövning i rötottar för att vi är lite känsligare.
Aha,
okay. Så det finns ju säkert genetiska skillnader.
Jag har också förstått det som att ni är kraftigt utrotningshotade.
Precis, det är ingen som vill riktigt ligga med oss.
Nej.
Jag hörde någon gång att det var ju deprimerande att det liksom att de inseminationskliniker att de tackar nej till rödtottar som kommer och vill lämna sperma för att det finns ingen efterfrågan.
Det finns ingen marknad.
Och det är något av det absolut sorgligaste jag har hört. Ja, och så tänk att tvingas vända i dörren där. När man vill erbjuda sina tjänster.
Ja.
Så att utrotningshotade är vi definitivt.
Mm. Ja, men du får ju helt enkelt se till att föröka dig vad det lider.
Något så in i helvete för att kompensera den här utvecklingen.
Ja, vad sorgligt.
Ja.
Vet du, jag klädde mig som en hommage till dig idag. För det känns som att den här overshirten som jag har på mig, den är inte exakt likadan. Men du har ju haft någon väldigt liknande i typ 45 YouTube-filmer.
Mm, jag har inte så bra jag är inte så bra på kläder, så det blir lite för mycket samma. Så den där har du verkligen träffat. Och sinnessjukt nog så har du dessutom en gul t-shirt under, precis som jag.
Ja.
Det var som att vi ringde varandra i morse.
Yes. Mm. Svarta jeans har du, jag har blå. Men då vet folk ungefär hur det ser ut här i ateljén. Ja. Men det här med att du är småstöddig, för jag har hört dig också prata om dig själv om att du tycker att det är jobbigt att folk tror att du är trevlig.
Mm. Alltså det gör ju att man får liksom förväntningar på sig när man, det kommer ju fram folk ibland och så här, och då vill man ju, de har ju en bild av att man är supertrevlig. Och det blir sån jävla stress att se besvikelsen i deras ögon när jag lite stressat liksom tar en bild och är lite socialt liksom förvirrad. Man är ju inte den de tror att man är, och det är ju såklart lite jobbigt att bara gå runt och vara en besvikelse i största allmänhet så fort man sätter sin fot på stan.
Kan du inte bara skärpa dig då? Och vara trevligare?
Jo, alltså det är inte, jag vill understryka att det är inte att jag är otrevlig. Det är nog mer att jag kanske inte är så bekväm och så naturlig som de kanske förväntar sig att det ska vara. Och så blir det bara att jag står stilla ner i marken och sen går jag fram vidare. Och så tänker jag, fan vilken besvikelse jag måste ha varit nu igen.
Men det är väldigt roligt. Jag tror aldrig det har hänt. Nu är det mycket historiskt här. Men min son sa när jag berättade att jag skulle intervjua dig. Åh, kan du ta en autograf? Mm. Alltså det känns inte som att hans generation ens vet vad en autograf är. Men i ditt fall visste han det.
Hur gammal är han?
12.
Alltså jag tänkte, de allra äldsta vill ha autografer. Och numera är det som att det kommer upp en ny generation av de allra yngsta. Mm. Där det har blivit modernt igen.
Häftigt.
Det är lite kul.
Och sen vill jag också säga, apropå det där med att tycka att det är lite jobbigt då när folk kommer fram. Mm. Så det, jag hade Christian Lok här tillsammans med hans geniala bror Martin Lok. Mm. Säger inte att Christian inte är genial, men Martin
lite
är
så nu. Men
Martin är
du är lite för sent tror jag det här, utan du respekterar inte Christian Lok lika mycket som Martin Lok. Det är uppenbart nu.
Jo då, det gör jag. Men de gör olika saker bara. Nej, men och Christian hade då fått rådet av någon sån riktig oldtimer. Typ, tänk Hyland. Mm. Att man skulle se det som en del av jobbet. Att du liksom skulle vara lika, du jobbar lika mycket när du träffar den där 7-åringen med sin mamma på ICA som när du är ute på uppdrag.
Ja, det är lite spännande. Mm. Det blir ju väldigt mycket småjobbande kanske då, liksom på helger och sånt. Får man OB då? Jag vet inte. Nej, men gud, nu låter jag skitdryg. Det är inte det. Det är ju roligt. Alltså man blir ju glad. Och om någon blir lite gladare av det så är det ju, det är värt det. Jag har aldrig sagt nej till någon. Mm. Det är jättetrevligt. Och folk som kommer fram är supertrevliga. Mm. Så det är inget problem.
Men känner du, för utifrån sett så känns det som att det har gått otroligt snabbt för dig. Mm. Alltså hela den här kändisgrejen, framgången liksom. Att bli household på, vad är det, 3 år liksom.
Det känns ju inte så snabbt, eller det har ju kanske inte riktigt blivit. Jag har ju en YouTube-kanal, det är ju fortfarande bara det. Men det är ju när man är i det så känns det inte som att det går så snabbt. Man kämpar ju på liksom i 3 år och sitter dag och natt och jobbar liksom. Så känns det ju inte.
Okej. Okay. Det tjongade inte till heller när det blev liksom TV4-profil? Nej, liksom.
Nej, det skulle jag inte säga. Eller det kanske är att det är lite fler äldre som kanske har tittat, som man märker. Alltså så att det kan komma någon som är 75. Det var det kanske inte innan. Men annars är det inte så stor skillnad. Det är liksom fortfarande fler som tittar på YouTube-programmen än på Lego Masters till exempel.
Vilket ju i sig är coolt.
Mm, det är ju jättekult. Sen är det ju, sen ska vi också till TV4s försvar säga att det är kanske lite kortare genomtittning och så vidare.
Hos dig?
Ja.
Ja, jag fattar. Mm. Vi ska gå in i det där med siffror och sånt, men jag är lite nyfiken på, och det är ju märkligt av mig att ställa dig till svars för det här, men när vi sitter här så har ju en väldigt, väldigt färsk Waldorf-dokumentär gått på SVT och fått väldigt mycket uppmärksamhet.
Ja.
Du är ju Waldorf-unge.
Ja.
Hur har du sett dokumentären i fråga?
Gud, ja. Jag var ju bara hårsmå från att gå på den skolan själv.
Okay.
Mina syskon gick där.
Ah, okay.
Jag gick på Waldorfskolan bredvid, som är liksom lite mer moderat i sitt sätt att vara. Mm. Men jag är en Waldorf-unge och har sett dokumentären och har väl häpnat som alla andra.
Över hur det kunde gå till där liksom.
Ja, exakt. Mm. Och det var också fantastiskt. Jag har liksom själv gungat i den där gungan och liksom suttit där på alla julmarknader och sett de där konstiga spelen. Och det var väldigt speciellt att se sin egen barndom, fast liksom utifrån ett intro, du vet, med den här musiken, den här sektkänslan. Mm. Och så bara, fast det var ju min barndom också. Det blev ett sånt mindfuck i huvudet, faktiskt.
Okay.
Och den känslan du kanske får av att se den, riktigt så galet är det ju inte. Det blir ju en speciell känsla när det är en myndig röst och den här lite melankoliska pianomusiken och de här gamla bilderna från 80-talet. Det ger ju en känsla som är starkare än vad verkligheten kanske är.
Ja, men sen, ja, precis. Och det är ju Jasper Lake som har gjort den är väl, vadå, 20 år äldre än du, typ.
Mm.
Så att det är ju en annan generation. Han skildrar ju liksom den första kullen på den skolan, typ.
Mm.
Men jag hade ju min son i Waldorf första tre åren av hans fyra.
Varför satte du honom i Waldorf?
Jag ska inte liksom tala för min sons mamma, men jag tror att, och nu gör jag det lite ändå, men jag tror att vi båda kände oss ganska liksom besvikna på den vanliga kommunala skolan som vi båda hade gått på 80-talet, liksom, 90-talet. Och kände att det här verkade som ett härligt alternativ.
Mm.
Sen så tror jag att det handlar jättemycket om vad man är för personlighet. Jag är inte säker på att det passade Love så där vansinnigt bra och har det så fritt. Liksom, och så. Är det slarvigt att säga att det är lite socialt utsatt med Waldorf? För jag tänkte, det var rätt stökigt och det kändes inte som att någon riktigt tog tag i det, och det stärker ju den här dokumentären också, att det var liksom, jag menar, att man hade en tro på att barnen skulle lösa sina konflikter själva, vilket de kanske hade fått liksom gjort också ifall de fick 10 år på sig. Nu tog vi honom ur skolan när han började trean, tror jag, eller fyra.
Ja, ni gjorde det. Ja, alltså det är så himla, jag gick ju 12 raka år i Waldorf. Jag hade gått i en riktig skola. Så det är så svårt att veta hur det är där. Jag tänker att det kanske är lite mer som i militären, liksom, att man sitter där och är tyst och sånt. Så det är inte jag van vid. Och jag kan liksom inte. Men jag tror som du säger att det passar nog kanske vissa bättre och andra sämre. Men jag tycker ändå att det finns något härligt i att det, alltså, människor är så himla olika. Det är lite konstigt att vi bestämt att alla ska gå i exakt samma skola. Så att jag hoppas inte att de ska försvinna, men man behöver väl liksom styra upp dem. Det kan ju inte gå till hur som helst.
Nej.
Men jag själv hade kanske kunnat sätta mina barn i en Waldorfskola om jag tyckte att den kändes bra, att de passade in där.
Mm. Ja, nej, men och jag tycker den liksom sägningen som kommer tidigt i dokumentären också, att så här, vi vill inte att barnen ska anpassa sig till samhället, vi vill att barnen ska förändra samhället.
Bra citat, snyggt sagt av Per Albom där.
Det är gåshud.
Ja, faktiskt. Ja. Man förstår ju att han lyckas få med sig folk, sen att han är lite galen i övrigt. Men vilken kille, vad han säger.
Ja, karismatiskt.
Ja. Och det har han ju rätt i.
Nej, men jag håller med, alltså, i stort så håller jag ju med. Det vore ju härligt ifall... Vet du vad, jag ska, innan vi lämnar det helt så ska jag ändå ta en grej som jag... har citerat orimligt mycket, men Carl Johan De Geer var gäst i Värvet för 100 år sedan. Och då sa han att han tyckte att skolan skulle vara uppbyggd kring elevernas intresse istället. Och att man så här, om man är väldigt, som om man tar Love nu då, till exempel, som är, han har 2 intressen, det är basket och kickbike liksom. Och då skulle man bygga hans skolgång kring de intressena, så att liksom han fick lära sig anatomi genom att ramla och slå sig på basketplanen, och så fick han läsa på om vad som händer i knät då när han slår sig där.
Låter så att vi skulle behöva en lärare per elev.
Ja, kanske, eller att, men om man skulle liksom, om man skulle gifta ihop lite av det Waldorf är med kommunala, liksom, eller statliga, nej, kommunala skolsystemet. Att man sådär på något sätt fick ganska fritt då, att det fanns delmål på något sätt. Och att man höll lite koll på dem, att såhär, okej, men nu har du åkt rullbräda i 4 timmar under skoldagen. Kanske är dags att du går in och gör lite matte eller vad det nu kan vara.
Ja, men det är lite åt Waldorf-hållet på något sätt. Alltså, ja, det är den känslan.
Ja.
Men ja, och jag tror att vi båda är rörande överens om att det, alltså, med tanke på många olika jobb det finns, kanske det borde finnas lite fler skolor.
Ja, verkligen. Men jag trodde att det skulle vara lite av ett skop jag hade här, att jag hade listat ut att du var halvislänning. Sen visade det sig att du har ju pratat om det.
Ja.
Det var inget skop.
Nej, det hör man ju nästan på efternamnet om man är riktigt vass som du är. Så det hade ju direkt, det var ju bara att du googlade mig på Wikipedia och såg att hans efternamn lät isländskt, eller?
Nej, det var väl inte bara det, utan det var ju det, om jag ska, full disclosure.
Ja.
Kollade var ditt bolag var registrerat. Såg att det var ingen annan som hette som du i efternamn där. Men det var någon jävel som hette Hermundsur.
Ja,
i förnamn.
Nästan så heter han. Ja. Hermunder.
Du ser.
Ja.
Och då?
Det var då du kom på det.
Att det där...
Killen är isländsk.
Ja.
Och då kände du dig lite stolt och mallig. Vilken research.
Ja, ja, lite så.
Ja, men det är styggt. Och det stämmer. Jag är halvislänning.
Och sen så visade det sig att du hade sagt det till kafé för flera år sedan. Min pappa är islänning. Så. Ja. Ja. Så det
det var den dagen.
Ja, exakt. Det var det journalistpriset. Men hur är din isländska?
Den är tyvärr väldigt svag. De pratar aldrig, de språkar med oss. Jag kan uttala den här vulkanen från 2009-10 där som sprutade ut aska.
Go ahead.
Nej, men du börjar.
Nej, jag minns inte vad den hette.
Den stavas typ Eyjafja... Jo, du har... Sluta, kom.
Einafnjökull.
Nej, du försöker inte ens.
Jag gick bara på vad du sa.
Det svåra med den är att det är den sista där. Det är så här, Eyjafjallajökull.
Ah, okej.
Okay. Det är det här som de håller på med på Island. Ah. Kan du få den? Testa nu, Eyjafjallajökull.
Eyjafjallajökull.
Nej, skit i ellen utan gå direkt på Eyjafjallajökull. Jökull.
Eyjafjallajökull.
Det är dystert att sitta med vittar här.
Vi kan inte hålla på med det här längre. Vi har rullat 20 minuter på att jag försöker uttala det. Det går inte.
Lyssnarna tror ju nu att du har gjort det 3 gånger. Du har alltså suttit här nu 20 minuter.
Exakt.
Det är bara nedklippt. Hemskt.
Ja, det var vidrigt. Varför utsatte du mig för det här?
Jag vet inte. Det var bara roligt att se dig livrädd sitta och försöka uttala den här isländska vulkanen.
Ja, om jag hade fått läsa det innan till så kanske det hade gått. Men jag vet inte. Det gick inte.
Nej, det gick inte.
Det knöt
sig. Låt oss konstatera att det inte gick.
Men det var ingen som pratade isländska med dig hemma?
Nej, tyvärr. Eller
Hur hade dina föräldrar träffats?
De träffades i Järna, som är liksom någon sorts... Waldorf Antroposof Centrum på något gruppboende där båda jobbade.
Okay.
Och sen så friade min pappa till min mamma på Statoil när de var där och fika.
Okay.
Så mycket romantiker var han.
Ja.
Och på den vägen är det.
Ja, jag fattar. Och sen så gjorde de ett gäng barn.
Ja, det började produceras.
Ja.
Hej Vill.
Är ni 4?
Ja.
Ja. Okej, okay. Och du är yngst?
Näst yngst.
Okej. Okay. Och varför hamnade de i Järna? För att de var lite antroposofer?
Ja, men, nej, men jag tror att ja, de hade väl någon liten lockelse till det där och tyckte att det lät lite spännande. Och sen så, ja, men, det känns som att det mesta i livet är bara olika massa slumper som i rad. Och sen så plötsligt är man i Järna och träffar sin man och sen så gifter man sig och får barn.
Och bor kvar där än idag?
Ja.
Va, liksom för de som inte har någon relation till Järna, skulle du kunna hisspitcha det?
Alltså, när jag är i Järna så kan jag väl känna att så kul är det inte här. Men när jag är i Stockholm så vill jag ju vara en ambassadör. Och då skulle jag ändå vilja slå ett slag för Järna i det att allt som händer på Södermalm, alla trender du ser på Södermalm har redan varit i Järna för 10-15 år sedan.
Mm.
Alltså åk dit, hitta deras nya trend och så tar du den till Södermalm. Och sen blir du rik, Kristoffer.
Okay.
Jag lovar det, att det är en väg till framgång. Mm. Alltså surdeg, picklade grejer.
Skägg.
Skägg, sådana här Birkenstockskor eller vad det är. Du vet, allt som jag ser bland hipsters på trädgården, det hade liksom mina föräldrar.
Ja, jag fattar.
Så att de skulle ändå vilja säga att de är lite föregångare i den här liksom hipstervärlden.
Men hur var du som barn när du sprang runt där i den lantliga miljön i Järna? Förlåt, är det lantlig miljö? Eller liksom, är vi inne i samhället Järna eller är det någonstans utanför?
Vi är ytterjärna, det är lite kulturhus och det är lite sån här vida kliniken, så här homopatisk medicin, bla bla bla.
Mm.
Så det är lite den miljön.
Okay.
Nej men, det finns verkligen inget spännande att säga om min barndom. Det tänkte jag på vägen hit. Måttan inte fråga något om jag var så barn. För det var, jag kan inte berätta roliga, jag kan inte berätta historier. Det hände inget speciellt. Men det var kul.
Du var ett glatt barn?
Ja, jo, men det var jag faktiskt.
Ja.
Lite liksom nevrotisk emellanåt, men ändå glad.
Var det den gamla hypokondrin?
Hypokondrin kom, det är väl liksom, det känns som att den nevrotiska i en, det bara byter lite skepnad då och då. Nu är det att jag är hypokondrisk. Då var det att så fort mamma åkte iväg och handlade så var jag så här, nu hon kommer krocka. Nej, nej, nej. Okay.
Mm.
Och så 4 år i rad, så alltid när hon var borta så satte jag mig i köket och tittade ut mot vägen. Mm. Och så satt jag bara där och väntade. Och så lärde jag mig att känna igen de här billjusen liksom. Att nu är det man måste springa fram till framsidan och ta emot henne. Och så liksom kan man andas ut äntligen. Mm. Inte helt sunt.
Nej, någon slags otrygghet va? Tänker jag.
Ja, eller bara liksom någon sorts oro som ligger i kroppen och som kan byta skepnad. Då var det det, nu är det hypokondri.
Ja, jag fattar. Och nu är du inte orolig för din mamma längre?
Jo, det kan man ju vara. Men inte på det sättet att jag måste ringa så fort hon åker iväg.
Nej.
Det är som tur är.
Ja, jag fattar.
Blev lite trött på det till slut.
Men det är intressant att du satt vid det där köksbordet i 4 år i rad, sa du.
Ja, inte konstant då, utan när hon var borta.
Ja, jag fattar.
Men jag minns den där goa känslan. När man såg de där billjusen i mörkret komma fram där på vägen. Och kände, nu kan jag gå till en kompis och göra något annat. För nu kan jag vara lugn. Mm. Och jävla vad bra man mådde då.
Vad var det för bil?
En lila Toyota Corolla.
Så en Corolla framlysen, den känner du igen?
Bäst i Sverige.
På det?
Ja, faktiskt.
Otroligt. Det vore kul att se ifall du kan tävla mot folk som jobbar med Toyota.
Ja, jättespännande. Du får gärna vara i mörker då, för jag vet hur de där lamporna slår. Liksom.
Ja, det måste ju nästan vara i mörker. Eller vänta, det kanske kan det vara olika hit?
Att man... Just det, det är liksom regn och rusk och det blir som en riktig tävling av det.
Ja. Ja, varsågod, där har du ett avsnitt av Uppdrag Mat.
Ja.
Svag matkoppling för vissa, men det är det ju ibland med dig.
Det är det, så är det. Ja. Nej, men tack för tipset, Gustafer.
Det var verkligen det lilla. Vad tänkte du att du skulle bli då?
Jag ville nog ganska tidigt bli journalist eller regissör.
Okej.
Okay. Det var de två.
Ja. Och nu är det båda.
Ja, men det har väl blivit nästan någon sorts blandning av det. Mm. Så att,
Hur visste du att de jobben fanns?
Jag började redan som typ liksom 12-åring skriva artiklar på Svenska Fans. Som en sån idrottsnyhetssida där man får skriva själv.
Mm. Om hockey då?
Om hockey, korrekt. Ja. Mm. Om mitt hockeylag. Och jag, redan från att jag var 6-7 år gammal så ville jag alltid filma. Vi hade ingen tv eller dator hemma. Men jag hade liksom kompisar som hade det. Och det var alltid att jag ville hem till dem. Och de var inte så sugna på att göra film. Men jag ville verkligen dit och filma och sitta och klippa det där. Så det har funnits i mig sedan början.
Just det. Och det där med att det inte fanns någon tv, det är lite Waldorf-grej va?
Mm.
Ja. Mm. Känner du ibland, för att jag menar, du kan ju ändå referera till Hasse och Tage sådär. Nu gick kanske inte det på tv ens när du var barn. Men jag menar, känner du att du har liksom populärkulturella kunskapsluckor?
Ja, men lite, alltså, när det kommer till barnprogram, det såg jag aldrig. Så när folk pratar om Disneyfilmer, Lejonkungen, jag har aldrig sett dem där. Och folk blir liksom nästan provocerade. Och då känner jag att, men hur skulle jag ha gjort då? Jag hade ju ingen tv att titta på det. Så det är väl där det saknas. Fråga mig vad som helst med Disney-film. Jag har inte en susning.
Men är det ett komplex?
Nej,
nej,
det är det inte. Jag kan också känna att det är lite mysigt också att ha sådana rejäla luckor ibland. Och bara gå runt och vara dum i huvudet och helt ovetande om saker. Det är ganska behagligt.
Ja, kanske. Jag undrar om jag har några liknande.
Du vill ju nog gärna vara på tårna och veta saker, va?
Jag antar det.
Ja.
Ja, jag försöker fundera nu på... Jo, vet du vad? Jag kan ha så här, för både min... Framförallt min svärfar, spanjoren, Enrique.
Ja.
Han är så en jävla filmkonnässör. Ja. Han älskar ju Bergman. Och där kan ju jag känna ett sånt jävla... Så här, jag har ju typ kanske... plågat mig igenom Fanny och Alexander. That's it. Uh-huh. Vet du hur lång den är?
Men den är väl säkert 4 eller
3 och 20 kanske.
Men du vill imponera på spanjoren Enrique? Att du vill att han ska tycka att du är duktig eller någonstans?
Ja, men det är bara så här, hur kan min fästmö som är yngre än jag och som dessutom är uppvuxen i Frankrike ha sett mer Bergman än jag? Det är ju genant.
Fast samtidigt, du har inte sett Bergman. Alltså det problemet är ju inte större än att du inte har sett Bergman.
Men hur mycket Bergman har du sett då?
Konstigt nog så såg jag halva Scener ur ett äktenskap igår.
Ja, intressant. Den har jag faktiskt också sett.
Ja, och den tyckte jag var toppen.
Den
hittills.
Är fin.
Ja.
Stark.
Mm.
Obehaglig.
Jätteobehaglig. Mm. Och jag blev kär i Liv Ullmann.
Men
varför har ingen pratat om henne innan? Det har folk gjort, men
du var bara inte där.
Nej, precis.
Du var inte påtänkt då när vi pratade om henne.
Nej, precis.
Det var det som var problemet. Men för mitt intryck av dig är ju också, alltså, när jag hör intervjuer med dig så är det så här, ja, men 2014 började jag jobba på, kan du säga. Och du är liksom, vänta, 2014, hur kan du ens ha jobbat 2014? För att du var ju liksom 19 då.
Ja, jag direkt från gymnasiet så började jag på Nyheter 24 som praktikant.
Okej, för då hade du skrivit så mycket på Svenska Fans. Exakt. Under hela din skolgång liksom.
Exakt, och så var min vän Andreas jobbade där och han gillade samma hockeylag. Så han visste att jag kunde skriva hyfsat och så tog han in mig där. Och sen efter några veckor så gick jag till Expressen och var där. Och sen till Aftonbladet, det är väldigt fort. I början, eller liksom jag bytte snabbt. Och sen har jag varit på Aftonbladet nu i 7 år eller vad det blir.
Varför bytte du hela tiden?
Ja, men från 24 till Expressen, alltså att som, jag var ju 18 då. Jag hade liksom lämnat gymnasiet 6 veckor tidigare. Att få komma in, gå in på Expressen, alltså det var, alltså bara gå förbi, där sitter Thomas Mattsson i sitt kontor och jag är här nu, jag får fucking betalt för att vara här. Det var helt löjligt att vara dragning. Och jag kan inte ens föreställa mig hur usel jag måste vara på många sätt. Alltså jag var ju bara ett barn ju, nästan.
Jo, men du fick ju uppenbarligen, alltså du blev draftad vidare då sen.
Ja, jo, precis. Alltså det var ju den här vågen när det var mycket att man skulle få mycket Facebook, att man skulle få klick via Facebook och det blev virala artiklar. Och så lärde jag mig det precis i rätt tid liksom. Så jag hade lite tur.
Hur blir man duktig på det? Alltså vad är det som gäller om man vill ha mycket klick?
Det har ju förändrats nu ganska mycket. Nu vill de ju snarare ha betalt för artiklar. Man vill ju ha plusanvändare och sånt. Men då var det mycket att skapa virala hits och hitta rätt liksom känsla i rubrikerna som får dig att känna att det här är viktigt, det här vill jag dela vidare och så vidare och så vidare.
Säg en bra sån clickbait-rubrik som du har satt.
Det var någon gång vi gjorde, jag tror det var Joel Kinnaman som satte sig i någon video och sa så här: pedofili är dåligt, sluta med det. Ett budskap som nog nästan alla kan relatera till. Och alla gillar Joel Kinnaman. Och då kunde man bara skriva, jag minns inte exakt vad det var, men liksom, Joel Kinnaman vill stoppa pedofili. Dela du för att, om du vill hålla, om du håller med. Alltså det var något sånt.
Okay.
Och folk bara, jag håller med. Ja. Och så, jag minns att det var så 300 000 delningar på någon artikel på Facebook. På svenska. Det är ganska exceptionellt.
Det låter ju bra.
Mm.
Ja. Så det är liksom inte rocket science.
Nej, men man måste ändå liksom ändå lära sig att vara helt besatt av siffror och gå hem på kvällen och bara kolla och ha panik över att något inte funkar. Alltså den typen av ångest måste man nog ha för att verkligen kunna lära sig.
Men du har ju fått berätta många gånger det faktum att du liksom egentligen inte hade tänkt att du skulle vara liksom att du skulle inte vara framför kameran riktigt. Men hade du inte liksom ändå testat dina vingar lite som så här hockeyreporter och du hade någon podd och lite sådär? Du var ändå lite på väg fram till micken så att säga.
Ja, jag tror att jag tycker det är roligt att skapa liksom innehåll på något sätt. Att få vara kreativ och att någon sen tittar på det. Oavsett om det är jag framför eller jag bakom. Men att folk vet att det var han som gjorde det. Det är väl en sorts konstig narcissism säkert. Eller jag vet inte. Det är klart att när man gör något som man liksom lägger tid på så är det så himla roligt tycker jag att visa upp det. Det är som om jag åker i bil med några kompisar och har en ny låt eller någonting jag vill visa upp. Så blir jag blir jättenervös. Att jag vill att de ska tycka om den också. Alltså det där har jag i mig. Men sen kände jag nog aldrig att göra tv framför en kamera. Det kände mig på något sätt, jag kände mig inte så bra på det och inte så bekväm i det. Alltid när vi gjorde filmen när vi var små så ville jag filma och klippa liksom. Men sen blev det som du sa att jag hamnade framför kameran istället.
När du var liten då och filmade och med dina kompisar, du hade ju ingen dator att klippa på. Hur gick det till? Då fick du åka hem med materialet till någon.
Ja, precis. Vi filmade med min kompis mobil eller något. Och sen åkte vi hem till kompisarna och kunde klippa hos dem som hade datorer.
Vad blev det för filmer?
Det blev såna små klipp, såna små reklamer eller bara 30 sekunder liksom, som ingen har sett lyckligtvis.
Okej. Men alltså som där ni hittade på reklam?
Ja, exakt. Vi gjorde någon för massa olika företag. Man hade ju sett reklam på TV och det var ju lätt att återskapa eller försöka återskapa det liksom.
Ja, jag fattar. Ja, vad roligt att du hade liksom den för, alltså den delen av din dröm att liksom regissera.
Mm.
Finns den kvar?
Mm. Ja, jag har nog börjat inse att skriva drama är liksom kanske det svåraste man kan göra. Alltså helt omöjligt. Nästan. Och det tror jag inte att jag klarar av. Och att regissera finns det massa som är bättre. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt för att göra den där drömmen sann.
Jag lunchade med en kille igår som, jag ska låta vara anonym, men som är duktig filmklippare och som sa att det blir nästan aldrig bra när regissören har skrivit manus.
Mm-hmm.
För att då blir hen för alltså då blir hen för, det blir för mycket darlings. Så blir man inte lika osentimental i klipprummet.
Jag kan köpa att den personen som gör filmen kanske inte ska vara helt drivande i klippningen. För det är där de riktiga darlingsen ska börja dödas. Men jag tycker det är lite konstigt att så mycket film och tv görs, att det är så många olika steg. Att några kommer på en idé, sen kommer några in och skriver manuset. Och sen kliver någon in och ska bli producent som väljer ut en regissör. Och sen en caster som väljer ett skådespelare. Det är liksom, försvinner inte lite visionen från början i att det blir så många olika? Jag tycker det är jättesvårt att förklara en vision för någon annan.
Mm.
Men jag kan köpa att det i klippningen sen så är det någon som får någon sorts objektiv bild. Här är materialet, så här blir det så bra som möjligt. Och har inte varit med på sätt och sett och känt massa saker.
Mm.
Där kan jag ändå köpa det. Men jag tycker det är lite konstigt att det är så jävla många olika roller.
Ja, precis. Alltså det måste ju vara, tänker jag, det svåraste som finns att behålla den. Eller säkert otroligt mycket svårare att bygga en raket som ska gå till Jupiter.
Ja, det är det förmodligen.
Av grejer som du hittar här i min ateljé.
Ja, det hade varit ett jävla tisdagsprojekt för dig och mig alltså.
Men i just liksom konstnärlig vision så.
Tänk om vi lyckades. Vilken grej. Vilken chock.
Ja, det hade varit otroligt. De använde 3 ljudkort. Några gamla syntar.
2 mediekillar från Södermalm som bara, nu är vi i Jupiter. Va?
Och ett piano faktiskt. Att bibehålla den konstnärliga visionen, ja.
Mm.
Det måste ju du känna är svårt bara med det du, alltså att göra 20 minuter TV.
Mm.
Så att säga.
Mm.
Att liksom du hade en vision när du åkte ut och började testa.
Men där tycker jag det är mycket mycket lättare, för där det är ju ändå jag som bestämmer i alla steg. Så det blir ju ändå närmare den på något sätt vision man har haft. Sen slår man, men så når man ju aldrig upp till den vision man har i början. Men man får väl sikta på något och så blir det lite sämre. Men det är i alla fall inte att det blir så jäkla många som kommer in och säger saker. Eller nu tycker jag vi gör så här istället.
Ja, det är, och sen är det ju, apropå, alltså med långfilm så är det också någon jävel som har pröjsat för det. Som vill ha sin, ja.
Exakt, som vill tjäna pengar på det också, ja.
Ja, det är krångligt. Men så att det är inte i närtid att du kommer att sadla om och bli filmregissör.
Nej.
Men okej, okay, så att om vi ska försöka liksom summera och sätta din karriär här då. Så du jobbar på Aftonbladet och är lite, vad gör du där till en början?
Då satt jag, dels och skrev såna här sociala medieartiklar och så var jag med och byggde upp en viralsajt som heter Likeat, som nu är i graven.
Mm.
Och sen gick jag vidare och började göra TV, du vet sån här som var mycket på Facebook, så här filmat uppifrån 2 händer som väldigt snabbt lagar en rätt på 1 minut. Och så ser den väldigt god ut och så delar du den.
Mm.
Sånt gjorde jag. Och sen så blev det den här YouTube-kanalen.
Alltså du vet, när du återbesökte YouTube-fenomen, det var ju en otrolig liksom hit.
Mm.
Gick jättebra tittarmässigt och sådär.
Mm.
Jag hade ingen aning om vilka de var. Jag hade inte sett något av de där klippen.
Har du inte sett Jerry tala spanska innan?
Nej.
Kan du någon spanska då? Ja, det kan hända. Por favor. Gracias, señorita. Ja, jag kan inte så mycket heller.
Jag fick se det då när jag tittade på dig, men nej.
Jag har aldrig träffat någon som är liksom så stolt över att vara en boomer. Alltså...
Nej, men det handlar väl inte om det. Det handlar väl om vad jag liksom...
Det blir Bergman för dig istället.
Ja, det är väldigt mycket Bergman.
Jag tycker inte om sådana små korta tjafsklipp på YouTube. Det ger inga liksom, intellektuellt, det är inte intellektuell mat för dig, utan det ska vara Bergman.
Jag vill att du ska gå så att jag kan se färdigt Persona som jag började titta på innan du kom. Men så är det. Vad sa jag nyss? Det var ju roligt sagt. Eller begåvat sagt. Vad var det? Nej, det var varken eller.
Du sa att du inte hade sett Jerry tala spanska.
Just det, precis. Nej, jag hade inte sett de klippen, så jag hade ingen relation till dem.
Varför var det begåvat?
Disco... Nej, det var inte begåvat. Jag chansade på att det var begåvat. Jag kommer ihåg känslan av att jag ville säga någonting. Och sen så sa jag det till dig. Och sen hade jag glömt bort vad jag sa. Och sen så tänkte jag, eftersom jag så gärna ville säga det, så måste det ha varit begåvat eller viktigt. Det var inte det.
Nej.
Förlåt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Så för att liksom försöka komma tillbaka till där vi började på något konstigt stickspår. Du hade inte tanken på att du skulle vara framför kameran.
Nej.
Testade massa riktiga kockar så att säga, och det blev för dyrt, så du fick göra det själv.
Gud vad du har researchat.
Tack.
Ja, det stämmer. Mm. Eller inte, jag testade inte. Jag ringde runt och hade någon intervju, men det visade sig att det skulle bli för dyrt, och då sa min chef att alltså, vi kan inte göra det, för det kostar för mycket liksom. Du får göra allt själv. Då går det liksom att göra. Och så funderade jag och så kände jag, ja, vi provar.
Men vad hade du för idé? Vad var visionen då? Liksom, vad skulle du använda de här framför kameran människorna till?
Ja, men till att göra typ det jag gör.
Mm.
Något sånt.
Ja, och liksom om du skulle beskriva då vad det är du gör. Alltså vad var visionen med Uppdrag Mat?
Ja, men göra liksom tv och mat som gick att få tittning på genom att skapa, alltså genom att ha idéer och rubriker som liksom gör att som lockar fram nyfikenhet hos folk.
Men så då går du och ställer dig där och sen så åker du ut till någon förort och gör ett geléhallonreportage. Och sen så när du kommer hem och ska klippa det så känner du att du är så jävla dålig.
Ja, alltså det är verkligen. Det är inte naturligt.
Jag har sett det där. Du är ju inte dålig.
Titta på introt.
Ja, jag har tittat på det. Jag såg det igår.
Ja, det är inte ett bra intro. Låt oss vara ärliga med det. Det är någonting i att jag var så ovan att titta in i en kameralins. Så hela blicken blir grumlig och mörk och konstig liksom. Bara det.
Jag tycker du är för självkritisk.
Jag är självkritisk, men här vågar jag ändå säga att jag var objektivt dålig. Särskilt liksom i påan till kameran.
Men det tar fart ju.
Mm.
Ganska snabbt.
Ja, alltså jag tror att det, jag visste ju, jag hade lärt mig hur man får folk att bli nyfikna på ett innehåll.
Mm.
Och blir folk nyfikna på ett innehåll så kommer algoritmen hjälpa en. Liksom.
Mm.
Och sen så fortsätter den hjälpa en. Och får man lite folk att titta länge på klippet så kommer YouTube alltid fortsätta exponera för nya människor. Och på den vägen blev det.
Mm.
Vi fick fart på något av de här när jag åt som Sveriges starkaste, försökte äta som Sveriges starkaste man. Hade inte det stuckit så hade vi ju lagt ner det där.
Okay.
Men det stack. Och sen så tänkte vi testar några till klipp till.
Mm.
Och sen så funkade något och sen vi tar några till. Och ja, sen fortsätter det.
Det här blir nog sista gången jag nämner Flashback idag. Men där var det ju väldigt stora diskussioner. Jag antar att du har läst din Flashback-tråd.
Mm.
13 sidor lång ändå.
Är den det?
Ja.
Du har missat de kanske 2-3 senaste sidorna.
Okej.
Okay. Spännande.
Ja, men det var, där är det ju en lång, lång, lång diskussion huruvida man kan köpa views på YouTube.
Aha.
Eller inte.
Jag har hört att det går rykten även bland andra YouTubers tydligen. Att jag köper på något sätt.
Okej.
Okay. Det tar jag verkligen, det är en ära att de tror det.
Jaha, för så är det inte.
Nej, absolut inte.
Nej.
Nej.
Men det hade rent...
Nej,
det hade gått.
Nej, det tror jag. Eller det vet jag inte hur man skulle kunna göra. Alltså hur ska man köpa... Ja, det kanske finns. Nej, men det har jag i alla fall inte gjort.
Nej, jag förstår. Är du fortfarande anställd av Aftonbladet?
Mm, jag är anställd där.
Okay.
Och det var ju där jag startade kanalen. Och jag känner att innan jag har... Jag känner att jag vill tjäna in lite pengar till Aftonbladet innan jag, de har ändå gett mig en chans här och varit snälla och mina chefer älskar jag, så att jag får betala tillbaka skulden först.
Men du tänker att, eller vadå, du vet det att de inte har tjänat pengar på dig?
Det är alltid svårt att räkna allt i pengar. Men jag tror att jag har kostat mer än jag smakat hittills. Och det är inte en härlig känsla. Den får man lösa.
Men du har ju, eller du, eller kanalen snarare, har ju fått kritik bland annat i medierna i P1 för att liksom kopplingen är för lös. Eller det är inte tydligt att det är de som är avsändare. Men hade de inte tjänat på att det var tydligare? Alltså Aftonbladet?
Det här var ju, Aftonbladet startade en ny avdelning som hette Nya Digitala Produkter. Typ, där man skulle börja testa lite nya grejer. Det var inget vi riktigt tänkte på i början när det var inte så stort. Liksom. Men sen så har han haft insett att ja, men här når vi ändå ut till många. Nu ska vi branda det. Så nu känns det ändå som att de flesta ändå vet att det har en Aftonbladet koppling. Det står ju det i loggan och sådär.
Mm.
Men det är lite konstigt kanske att vi inte var snabbare med det. För Aftonbladets skull.
Verkligen. Men är det, liksom, är det 2018 som du liksom gör det första geléhallon-klippet?
Stämmer.
Så det har gått 3 år sedan då.
Mm. Ja, du kan så himla mycket.
Ja. Ja. Nej, men, och är det liksom fortfarande kul?
Ja, det är det. Det är ju stressande. Det kan ju bli för mycket ibland. Liksom. Jag tycker inte om att planera och ringa runt och så här, ha saker i huvudet. Och så sliter man där 22:00 på kvällen och måste ordna något. Och sen, så det är ju rätt stressande. När jag har gjort Lego Masters på TV4 nu. Där det är mer att man åker dit, man gör sin grej, man pluggar lite manus innan. Men, ja.
Ställer sig man på hem. Ett tejpat kryss på ett golv. Och
kör liksom. Ja, och när man kommer hem så är man ledig verkligen. Och det är en nästan obekant känsla som är väldigt behaglig att ha.
Mm.
Men samtidigt är det så himla roligt att få bestämma och att få ut sin vision liksom fullt ut. Ha kontroll över allt. Mm. Så det jämnar väl ut sig. Men det är fortfarande väldigt kul, även om det kan vara tärande.
Men det här kanske är en för snokig fråga då, men du är ju anställd på Aftonbladet, men du har ändå ett aktiebolag. Mm. Är det för så här, när Lego Masters hör av sig, då tar du det genom det bolaget?
Du har kollat upp att jag har ett aktiebolag.
Ja, exakt.
Exakt. Aftonbladet får jag, det är lön liksom, det är anställd. Och sen aktiebolaget använder jag när jag frilansar typ till TV4 eller gör små andra uppdrag liksom.
Mm. Vad kan det vara för uppdrag?
Men nu gjorde jag Google eller YouTube hade någon intern liten sån gala där de filmade där jag var programledare.
Ah, okay.
Bara sådana små saker.
Ja. Gillar du det?
Ja, men det kan vara kul att göra lite annat, och den är också ganska välbetalt.
Mm. Det hatar du inte?
Nej, säg den som hatar välbetalda jobb. Finns det någon på jorden som hatar det?
Jag vet inte faktiskt. Inte vad jag kan komma på. Jo, men ja, det skulle väl vara ifall man är munk kanske.
Just det.
Mm. Just det. Får tjäna pengar.
Sant.
Så blir det jobbigt.
Där fick du mig.
Ja, jag kom på det.
Ja.
Men för jag tänker också att det inte är helt sällan att du liksom i dina klipp, att det är så här, att du står på en scen eller så här, du kanske presenterar bästa skolmaten inför en aula eller så där. Mm. Och det känns ju som att du trivs där. Alltså du kan ta en publik.
Mm, nej, det tror jag inte. Alltså jag har gjort någon sån live-gig någon gång. Alltså där jag var konferensier.
Mm.
Gick inte. Ah, det gick inte. Nej. Eller det var så himla svårt. Det är någonting när publiken sitter där och reagerar. Alltså det är bättre att förlora självförtroendet när produkten är klar. För då märks det inte att jag torskat allt självförtroende under vägen. Du har inte förstått under tidens gång hur uselt det var. Men när man står framför en publik och liksom drar ett skämt som är så här är en punchline.
Ja.
Alltså den där tystnaden är ju där känner man grejer alltså. Och det tar ju luften ur den.
Du kommer inte bli stand-up-komiker?
Absolut inte. Satan vad respekt jag har för folk som kan det där.
Jag brukar ju fråga i uppvärmning ibland vad folk skulle ha för att köra 10 minuter på Norrbrunn. Vad skulle du ha?
I pengar?
Ja.
Men då måste man ju ställa det i liksom kontrast mot en all förlorad värdighet. Alltså att det är också en hög kostnad.
Mm.
Så att,
det är 200 själar som ser det.
Men det känns också som att om jag säger ett högt pris nu så är det som att jag är värd. Alltså det är inte det. Det är mer att ge mig 300 på faktura.
Okej, okay. 300 spänn. Jag kan swisha nu. Okej, okay. Ja, jag fattar.
Mm.
Men då vet vi vilka dina, eller vi vet kanske inte alla, men vad du i alla fall upplever som en svaghet, att du liksom inte är så bra på live och så.
Mm.
Har du andra sådana grejer som du tycker att du är svag på?
I arbetslivet?
Precis.
Jag är nog en ganska dålig ledare och chef.
Och hur vet du det?
Att man vill så himla gärna att det blir bra. Och man orkar inte liksom ta den långa vägen. Om någon har klippt något åt mig. Eller hjälpt mig med något. Och sen tycker jag inte att det är bra. Jag har inte i mig att det här. Vissa chefer skulle liksom. Vad tror de att göra lite. Vad hade du gjort här? Du vet, så här, låta folk säga det själv. Och allt sånt där. Jag är bara så här, det där håller inte. Du får göra så här och så här.
Mm.
Och det är inte så schysst. Och trevligt. Och bra ledarskap. Samma på inspelning när det är stressigt. Och jag liksom. Säger till Filip som har fotat alla mina filmat alla avsnitt att så här, för helvete gör bara så här nu. Mm. Alltså att när jag är stressad så är han också tillbaka mot mig, så det jämnar väl ut sig. Men så där jag är inte så bra på det där.
Nej, okej. Men det där tänker jag också, alltså just i den där feedback-situationen så låter det mer som att du är rak än en dålig chef. För det är ju det värsta som finns, tänker jag, liksom, alltså när det är oklart. Om du får en rak feedback, då är det lättare för dig att göra ditt jobb.
Ja, men det kanske är beroende på vad man gillar också. Men jag tror att även du skulle tappa luften efter ett tag under mitt ledarskap.
Alltså,
ja.
Okej.
Okay. Eller, gud, nu låter det som att jag är helt fruktansvärd. Det är jag inte.
Nej, men du, alltså, som person är du ju också, och du har beskrivit dig själv som att du är grundglad, liksom. Nu la jag ord i munnen på dig, men typ.
Mm.
Och den, det är ju väldigt mycket glädje framför kameran i alla fall.
Mm.
Men mellan tagningarna då så, är du, så går du ner i raseri.
Nej, det är jag oftast inte. Det är under stress och så. Mm. Eller om inspelningen inte blir som man vill liksom. Då kan man ju bli mörk i själen. Mm. Men annars, jag tror ändå att min grundton är glad.
Mm. Men nu var du lite inne på det här med stress och det. Alltså jag menar, har du varit sjukskriven rent av?
Nej, inte riktigt. Jag hade någon liten månad där förra hösten där jag var lite sänkt.
Mm.
Jag vet fortfarande inte riktigt vad det var, men det har blivit ganska mycket bättre.
Okej, okay. Men är det stress som sätter sig på dig på något sätt?
Ja, det är väl någonstans där. Alltså, jag har ju gått på KBT och de verkar inte bry sig så mycket om vad det var, utan mest hur jag löser det. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad det var.
Precis, men man jobbar inte så mycket med orsak, nej och sådär.
Exakt, utan... så det har mest varit gör så här, våga göra de där grejerna, även om du blir lite yr och fortsätt. Och det har faktiskt hjälpt.
Och för det är så det tar sig ut, yrsel.
Ja, någon form av lite märklig yrsel som kan komma i vissa särskilda situationer.
Okay.
Typ som skulle kunna ha kommit här, men det har inte kommit alls.
Jo, nu har vi pratat jättemycket om hur dålig du är. Men jag är ju nyfiken på vad du tänker är din styrka. Liksom.
Mm, som människa eller så, i mitt arbetslivsutövande?
Både och, gärna. Jag är inte säker på att det går att separera det till 100%.
Nej, det är sant. Det skulle väl vara att jag är ganska kreativ kanske.
Mm. Och?
Och? Betyder inte något för dig att vara kreativ?
Jo.
Vad ska du med det till?
Jag tänkte att du skulle fylla på med ett adjektiv till.
Kreativ och...
Vad är det som gör att folk vill prata med dig framför kameran? Åh, är det Mauri? Ja, han är så kreativ. Det måste vi vara med på. Det är ingen som någonsin har sagt.
Men det är väl att de har sett YouTube-kanalen och tyckte om det. Det är väl därför de...
Ja, varför vill folk se dig? Varför vill folk vara med dig?
Det är ju roligt. Alltså, man får med människor som är härliga. Och jag kanske... Jag vet.
Vad är det som tar fram det här i dem då? För de skulle ju också kunna liksom vara som du på konferensegig och knyta sig helt.
Ja, nej, men jag gissar att du vill komma till att jag är bra på att prata med människorna.
Mm. Och det är du för att...
Nu känns det som att du verkligen lägger ord i
det. Jag vill någonstans, ja. Ja, det vill jag.
Ja, vart vill du, Kristoffer? Hjälp mig.
Jag vill att du ska säga att du är nyfiken.
Ja, men det är faktiskt. Det stämmer.
Mm.
Det är.
Och det tänker jag alltid är liksom, ja, men hemligheten på något sätt. När man gör just, eller det vi båda delar då. Mm. Att man pratar med folk.
Mm.
Liksom att de känner att det kommer ur genuin nyfikenhet.
Mm. Det har du rätt i. Det är jätteviktigt.
Jag tänkte att jag skulle på något sätt försöka gå till botten med vad nyfikenhet är. För att jag tänkte just så här, nu när jag har verkligen marinerat mig i dig. Mm. Så känns det ju som att du har en genuin nyfikenhet gång på gång liksom, inför dem du möter.
Mm.
Och då visade det sig att, eller så här. Att nyfikenheten är liksom grunden till att vi överhuvudtaget sitter här.
Mm.
Alltså som släkte.
Mm.
Att vi har så här, ja men då, tänk, har du gjort maräng någon gång?
Mm. Mm.
Fattat att någon en gång var först med det.
Mm. Det är nyfiket gjort.
Det får man verkligen säga. Någon har liksom verkligen labbat
vi
med ägget.
Vi slänger bort gulorna.
Ja.
Det vore inte det kul. Och så sätter vi socker.
Precis.
Och vispar satan.
Ja.
Vad händer då?
Exakt.
Ja. Ja, det har du verkligen rätt i.
Handjagat liksom. Back in the day, antar jag.
Det var ingen elvispar liksom.
Nej, marängen är nog så gammal så att ingen kommer ihåg hur den gjordes.
Eller, nej, precis.
Eller att man så här, jäser bröd.
Samtidigt, man skulle också, en alternativ förklaring är väl att, liksom, att, någon, att äggulan försvann någon gång. Och sen så testade de att vispa. Alltså, jag tänker att man tänker alltid att uppfinningar, eller vad man ska säga, alltid att någon bara kläckte idén. Förmodligen har den väl utvecklats under många hundra år.
Ja,
men du har ju rätt i att nyfikenheten är ju någon sorts grund till vår civilisation.
Ja, precis. Men det finns ju också människor, tänker jag, som inte är nyfikna. Eller som inte i alla fall jobbar med nyfikenhet.
Och jag tycker nästan lite synd om dem ibland. För att det känns som att man förlorar ganska mycket om man förlorar nyfikenheten till allt som är omkring en. Mm. Alltså att bara gå runt och titta inåt. Det känns rätt trist.
Ja.
Så jag avundas dem inte.
Du har ju pratat ganska mycket om ditt liksom grund ointresse för mat.
Mm.
Men jag tänker mig att du är nyfiken på människorna. Mm. Det är väl det, Eva?
Mm, exakt. Ja, alltså jag bryr mig kanske inte om falafel, men så träffar man Josef i Skandaran i Malmö liksom, som har ägnat hela sitt liv åt falafel. Mm. Stått liksom 6 dagar i veckan i en liten vagn liksom, utanför Rosengård och bara gjort falafel till perfektion. Mm. Och då är det klart att man blir otroligt nyfiken på att få smaka falafeln och se honom. Alltså, du vet, se hans blick när man tar tuggan. Hur gärna han vill att man ska tycka det är gott. Hur han brinner för det där. Mm. Så på det sättet blir man ju intresserad av falafeln. Liksom.
Mm. Jag tänker mig också att det är väldigt mycket handlar liksom om att... Ja, men, och det var det här jag skulle komma fram till. Att man på något sätt... Jag tänker mig att jag, det faktum att jag inte är tröttnar på att göra de här intervjuerna efter 10 år. Att det på något sätt det handlar om att jag... Ja, men det låter ju pretentiöst, men att jag utforskar mig själv liksom, i varje möte.
Mm.
Och då undrar jag ifall du kan relatera till det. Men det där är så abstrakt nästan för mig när jag säger det. Mm. Så att jag inte riktigt förstår det själv. Men you're on. Lycka till nu. Svara på den frågan.
Fuck. Okej, hur tar vi över härifrån? Jag tror faktiskt inte att det är så mycket att det just utifrån, jag har inte tänkt på det sättet. Det kan stämma. Men det är nog mer att jag tycker att det är typ så roligt att åka någonstans och träffa en person som har levt ett helt liv som sig själv. Och så plötsligt bara dyka in i hans eller hennes liv.
Mm.
Och bara, vad gör du? Alltså jag tycker det är jätteintressant att höra vad folk äter till frukost. För att det säger någonting om dem. Man får komma in i någon annans värld. Det tycker jag är skitroligt. Nej, men nyfiken, jag tror att det stämmer i alla fall. Det var bra spanat av det.
Mm. Men du vill inte lära dig om dig själv?
Men jag vet ju redan så mycket om mig själv. Man är väl ändå är man inte lite trött på sig själv? Det är det enda jag är.
Men sen tänker jag mig också att...
Hur kan man egentligen inte bli mer trött på sig själv? Alltså, ingen orkar ju spela piano 24 timmar om dygnet. Så jävla roligt är inte piano. Jag måste ju vara med mig själv.
Mm.
Man blir ju trött.
Ja, jo, fast...
Blir inte du trött? Vakna upp. Nu är jag med mig själv igen. Vad ska jag lära mig om mig själv idag?
Nej, jag vet inte.
Så spännande kan det inte vara.
Jag tänker mig att det är... Kanske därför man håller på med skit. Alltså distraherar sig. För man mår ju inte bra om man inte gör det.
Nej, och ett sätt att distrahera sig är ju vad nyfiken på andra kanske.
Just det.
Mm.
Och sen tänker jag också en sak, och det stämmer kanske inte alltid för dig. Eller liksom, nu har inte jag skärskådat din statistik på det sättet som jag antar att du själv gör. Men jag undrar om man skulle kunna säga att de klipp som oftast går bra är de som på något sätt skildrar passion.
Nej.
Nej.
Här tror jag att du har fel.
Okej. Okay.
Eller, det beror ju på vad du menar med passion såklart. Men, nej. Det som får klipp att gå bra är ju en rubrik och en bild som gör att man blir väldigt, väldigt nyfiken. Och ju mer nyfiken man blir, desto mer visningar kommer de ha.
Ja, men då kanske det handlar om min preferens, vad jag tittar på som kommer från dig. Att jag vill hellre titta på... Sveriges bästa skolmatsklippet än en student lever som en miljonär en dag.
Mm. Och då har ju tyvärr student och miljonär dubbelt så många visningar som det andra.
Ja, det
så det är liksom, men jag förstår vad du menar. Det är ju härligt att se människor som verkligen brinner för att göra god mat till sina barn. Liksom.
Ja, eller Falkenbergs pizzerian. Liksom.
Mm.
Den vill man ju gå till.
Mm. Det är allmänt underbart med folk som är extremt passionerade kring en sak. Och det är väldigt lätt att dras med i det där.
Ja, men precis. Vad är din passion?
Det är nog att få vara, att få skapa kanske då, säger vi. Att få skapa saker som folk tittar på.
Mm. Fair enough. Du är konstnär.
Ja, om du vill kalla det för det.
Ja, nu vill jag det. Hur ofta får du prata om din längd? Varje dag?
Ja, varannan då, säger vi.
Ja, okej. Okay. Är det 202?
Nej, jag är 2 prick.
Okej, jag fattar. Vet du, Nu är du precis på gränsen till lite för kort. Men det är någonting med mig. Alltså, att se en lång person. Det finns få saker som piggar upp mig så mycket.
Ah, du går igång på något sätt?
Ja, jag blir så lycklig av det.
Aha.
Känner du att du ofta väcker den reaktionen?
Nej, inte lycka. Inte den typen. Det är mest bara förvåning och äckel. Nej, jag skojar. Nej, men det är nog mest förvåning och kanske någon sorts wow-känsla.
Ja, jag har ju då... Det måste ha hänt 150 gånger i mitt liv att jag har sagt så här: wow, vad lång du är. Hur lång är du? Och det är inte, det är ställt liksom...
Och de är liksom 1,73.
Ja,
och det räcker för dig.
Precis. Nej, men det är någon sån Guinness rekordboks nerv, tror jag, som det slår an.
Mm.
Att man bara så här: wow, du är lätt den längsta jag har satt den här veckan. 2,16, otroligt.
Va? Hur många träffar du som är 2,16?
Nej, men jag har ju, min son spelar basket, så då ser man ju en del.
Just det, långskånk här.
Ja, just precis.
Där. Kul. Mm. Vilken tur för dig att din son började på basket. Att du bara kan gå till träningen och bara känna, wow!
Ja, verkligen.
Här står jag och går igång.
Coach är ju bara 1,93 dock. Det är liksom lite besvikelse.
Kommer inte långt med.
Kanske 1,95, jag vet inte. Han mäter i fot, han är så cool. Ställer det till dig för att vara lång?
Alltså det är väl ibland när man typ åker flygplan, när man tränar vissa grejer, går inte, när man går liksom in i en butik och vill ha byxor i sin längd och de bara liksom pekar på skämtartikel delen av du har Buttricks där nere på Drottninggatan, du får gå till, alltså det är typ den, då kan man bli lite så här, fan. Mm. Jag har aldrig haft byxor som är liksom precis så långa som de ska vara. Men alltid liksom att de nästan går ner.
Ja, just det. Ja, det
ser där.
Ja. Jag fattar. Men jag vet, det är ju någonting som är fascinerande med att vara... Eller så här, som jag kommer ju aldrig riktigt få uppleva det.
Att vara lång.
Så där riktigt långa.
Nej.
Lång är ju.
Ja, du är väl 1,85 eller något?
1,87, tack.
Ja, förlåt.
Ja. Och nu kommer dagens bästa segway. Apropå längd, finns det liksom en smärtgräns för hur långa klippen kan vara på YouTube?
Nej. Alltså man filmar och gör ett avsnitt och sen klipper man ut det som håller. Ja. Sen får det bli så långt det blir. Egentligen är det ju bättre att de är längre. För det här är så jävla nördigt så att folk skiter väl i det här. Men YouTubes algoritm vill ju såklart exponera saker som får dig att stanna kvar så länge som möjligt.
Mm.
Så har du lång genomtittning på klipp så är chansen större att för varje person de exponerar det till att de stannar lite längre.
Jag har ju förstört mycket för dig idag när jag liksom har tittat på 4 minuter per klipp. Så.
Ja, det var inte särskilt snyggt gjort.
Nej, förlåt.
Ja.
Ibland går det undan när man... Har en gäst som kommer 45 minuter för tidigt.
Är du arg för detta?
Inte alls, jag tyckte det var mycket klädsamt. Jag är mycket glad för det. Du vet, jag vill helst, alltså jag gick upp 04:30 i morse.
Ja.
Jag ville gärna börja jobba tidigt, va?
Just det.
Däremot så kommer jag vara helt ett vrak framåt 4. Sen. Mm. Vet du, Mauri, jag tror att det är dags för frågor du inte fått förut.
Kul.
Eller hur? Succémomentet som vi alla har väntat på.
Det är jättekul. Jag tycker jag såg fram emot mer grillning.
I själva intervjun?
Ja.
Ja, jag är ledsen.
Jag tycker det är ganska roligt.
Men vad vill du, på vilket sätt skulle jag grilla dig?
Du var inne och tassade där på medierna som varit lite kritiska. Ja. Och Flashback.
Ja.
Det var ju... Men det liksom,
var det för lite?
Men du är också en ganska snäll intervjuare. Du försöker ju inte... Var alldeles för hård mot folk. Det är väl inte din stil kanske. Så vad ska jag förvänta mig?
Nej, vill du bli grillad då får du väl åka till Ekots lördagsintervju.
Det här var inte kritik mot dig, vill jag verkligen
förtydliga. Som en av makthavarna inom media. För er ju.
Ja, jag vet inte fan om jag är en lördagsintervjugäst.
Din tid kommer. Okej, fråga du inte fått förut. Oh. Är det viktigt att när schampot i princip är slut hälla lite vatten i flaskan och skaka?
Nej, det är inte så viktigt.
Nej.
Faktiskt.
Okay.
En kul fråga.
Tack.
Faktiskt. Jag har faktiskt inte ens tänkt på den idén.
Nej.
Men smart.
Mm. För första gången i fråga du inte fått förut historia hade jag en följdfråga. Nämligen, vilka är topp 3 fördelar med det? Men eftersom du inte själv gör det här så... Men du kanske kan
de 3 största fördelarna?
Ja.
Ekonomiskt sparande.
Precis.
2 miljömässigt sparande.
Just det.
3 lite festligt.
Ja, just det, för det blir ju liksom mer ett lödder.
Exakt.
Ja.
Ja, så där fanns det 3.
Yes, och sen också 3,5, att den liksom, jag tänker mig, för den som ska återvinna den så är det inte massa schamporester man måste skölja ur. Jag vet inte exakt hur det går till.
Är du säker på att de står och gör det?
Klipper av dem och
sköljer ur. Sköljer, diska, nej.
Osäker faktiskt. Ja. Det skulle jag gärna vilja se hur det går till för övrigt. Mm. Vad har du för relation till bromsolja?
Väldigt liten. Jag åker ju aldrig, jag har ingen körkort. Jag är helt ointresserad av bilar. Jag vet knappt vad bromsolja är.
Mm.
Jag antar att det är till för att hålla, att inte det blir någon stök med bromsklossarna, att det glider på bra där nere.
Det tror jag också. Men det visade sig när jag googlade bromsolja i morse att det även finns för cyklar.
Aha, just det. Men min spontana känsla är att det känns viktigt.
Mm.
En bra tur att det finns.
Ja.
Jag är glad att det finns. Ja.
Härligt. Ja. Ganska dåligt svar, men du levererar med sån härlig energi så att det blev toppen, tycker jag. Ser du någon utvecklingspotential för persienner?
Det skulle väl vara att de är ju lite mäckiga när man ska hissa, man drar upp dem och så ska man knyta fast dem.
Mm.
Jag tänker om man kanske kan få styra dem med en liten app.
Mm.
Där finns det.
Ja, det borde ju rimligen finnas redan.
Ja.
Ja. Sen tycker jag också kanske, nu pratar jag utifrån i alla fall de som sitter i min lägenhet,
mm,
att de släpper igenom så himla mycket ljus.
Även när man har försökt.
Ja, precis. Herregud.
Ja, där finns det ju, känns lite som deras syfte ju.
Exakt, det bästa vore ju ifall det blev mörkt när man använder.
Ja, det hade varit grymt, tycker jag. Ja. Så där finns det ju såklart också då, ja, utvecklingspotential för dina personer åtminstone.
Ja, ja, så att det var ett kanonsvar.
Det var det.
Ja, ja.
Ja, nu, där jag lär mig.
Där fick vi ut mycket.
Mm.
Slutligen då, vad är det med cigarrrökare du hatar så himla mycket?
Ja, men det är nog det här att de tycker om att de är cigarrrökare så mycket.
Mm.
På samma sätt som du tycker om så jävla mycket att du inte har sett ett visst typ av klipp på Facebook.
Mm.
Man äcklas ju av det.
Ja, jag gick bakom en cigarrrökare på vägen till jobbet idag. Det var så jävla jobbigt för han gick så snabbt också, så det var skitsvårt att gå om honom. För att jag hatar ju lukten av cigarr, det är ju det värsta.
Mm.
Men han skulle liksom sprätta då med sin cigarr och sin snabba gång. Så det slutade ju med att jag fick springa om honom.
Men gud.
Ja, jättejobbigt var det.
Du har haft en jättetuff morgon, du hör nu.
Tack. Tack för att du är så förstående. Mauri, jag tror att vi är klara.
Wow.
Känns det okej?
Okay? Vilken grej. Ja, jag tyckte jag har haft jätteroligt.
Ja, och du blev inte yr en enda gång?
Nej, jag kände knappt av det.
Okej, okay, lite ändå.
Nej, men nej. Alltså, succé. Jag har mått så bra.
Tack så mycket.
Mm.
Tack för att du kom.
Tack, hej då.
Älskvärd igen, Mauri Hermundsson. Håll utkik efter honom i Lego Masters säsong 2 som lär komma någon gång inom inte allt för avlägsen framtid. Och givetvis på Uppdrag Mat som du hittar på YouTube. Nästa vecka kommer en av Sveriges mest egensinniga röster hit.
Jag menar så, att spela upp saker för folk, det gäller ju att vara medveten om vem man spelar upp det för. Det kan vara någon som själv vill vara där du är. Då är det lätt att den bara, bra intervju, men också liksom, inte så himla spännande. Att man bara, okej. Okay. Eller säger något lite halvtaskigt.
Mm.
Man tycker så bara, du är ute i skjorta, okej. Okay. Man bara, är det dåligt? Eller, du så sätter sig i huvudet, det är lätt att, eller vet någon som har någon helt annan värdegrund eller vad man ska säga, kommer in och bara, det låter ju inte som ett hus på Lidingö direkt, men kul att du håller på.
Gästen, omisskännliga och vansinnigt albumaktuella Markus Krunegård, missa inte det. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag, säger Camilla Fogelborg, Kristoffer Triumph och Acast. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.